I början av medeltiden, när klosterordnarna började etableras runt om i Europa på allvar inom den katolska kyrkan, sökte man sig helst till avlägsna belägna platser, långt från städer och andra stora folksamlingar. I Sverige så fanns i princip inte några sådana städer som man undvek. Det fanns gott om alternativ, men att få mark var inte det lättaste. All mark var i princip upptagen. Det var av det skälet som de stora jordägarna hjälpte till, framförallt kungen personligen. Det var så vi tror att det gick till när exempelvis Vreta kloster etablerades som Sveriges första kloster till nunnor i Östergötland. Här var det drottningen säkerligen som gick in med en stor donation som möjliggjorde byggandet av Vreta kloster. Ungefär samtidigt eller något senare så var det dags för Gudhem. Men nu vet vi inte vilken kung det var som regerade i Sverige vid den tiden. Men mycket tyder på att när nunnorna väl kom hit så fick de Gudhems kungsgård till sitt förfogande. Inte till skänks, men till låns, där de kunde bo i eviga tider. På så vis så kom nunnorna att ingå i ett maktpolitiskt spel i Sverige runt dessa kungsgårdar som tillhörde Uppsala öd. Det här namnet kan låta lite förbryllande. Varför skulle Gudhem och 7 andra stora byar i Västergötland tillsammans med några andra byar i Sverige tillhöra någonting som hette Uppsala öd? Öd, det är det lättaste att förklara. Det är ett gammalt fornnordiskt ord som betyder rikedom. Så de här godsen, det var alltså en rikedom som tillhörde Uppsala. Nu finns det ju många ställen i Sverige som heter Uppsala. Men samtliga utom en av dem kan vi påvisa var små gårdar under medeltiden och fram till 1500-talet, när Gustav Vasas skattelängder visar att det aldrig någonsin var frågan om ett helt mantal i de här allra flesta fallen, utan bara ett halvt mantal eller ännu mindre gårdsenheter som inte alltså kunde försörja en hel familj utan bara några få personer. Men det fanns ett Uppsala som var större, och det var det som låg i Tiundaland på den tiden, nuvarande Uppland. Och vi vet också genom Snorre Sturlasons beskrivning av Sverige, som faktiskt på ett ställe är väldigt detaljerat, att Uppsala, det var just den stora staden som låg i Tiundaland i nuvarande Uppland. Det var en framstående och viktig plats i det svenska riket. Det var här man hade riksblotet under den hedniska perioden. Och det var här som Uppsala tempel stod enligt andra krönikörer. Och det var också här som man hade rikets högsta ting i de konflikter som inte gick att lösa ute i landet. Av det skälet så sägs det att kungen satt i Uppsala, eftersom han gjorde så i varje fall vart åttonde år när det var dags för detta riksting och riksblot. Under resten av tiden, 7 år och 11 månader, så kunde kungen befinna sig på andra orter. Men återigen frågar vi oss varför dessa gods tillhörde Uppsala öd och hur det här blev till. Det här var en säregen inrättning i det svenska riket, och det är svårt att hitta paralleller på andra platser i andra länder. Men vi kan se det att Uppsala öd, det var de egendomar som kungen i sitt ämbete fick förvalta fritt för att kunna klara av sina utgifter som kung. Och kungen vid den här tiden, det vet vi genom många kröniker, han var i första hand överbefälhavare, att styra över de gemensamma styrkorna som skulle försvara landet och även gå till anfall mot fiender utomlands. Inkomsterna, de kom från de här byarna eller stora godsen. Och det var 8 stycken i Västergötland, där Gudhem var en av dem. Vartofta var en annan. Och Ökull, som ligger inte långt ifrån Varnhems kloster, var en tredje. På Öland så finns det en enda längst ner i söder. Och i Hälsingland så fanns det 6 stycken. Dessutom så fanns det, vad vi tror, några tiotal, med siffran osäker, i landskapen runt Mälaren, i Uppland, Västmanland och Södermanland. Men inte någon i de andra landskapen i Norrland, i Östergötland eller i Småland eller på andra håll. Den här märkliga fördelningen kan förbrylla en aning. Dessutom verkar de inte vara samtida med varandra. Det avvecklades samtidigt i början av medeltiden, men tillkomsten verkar ha helt olika orsaker. Det är inte mycket vi vet om detta Uppsala öd. Vi vet att den regerande kungen hade tillgång till dem under sin ämbetstid och skulle användas just för hans utgifter. Och det här visar att det bara kunde finnas en enda kung åt gången, med undantag av samregerande bröder. Och det finns också andra faktorer som visar att det bara kunde finnas en kung åt gången. Exempelvis Eriksgatan, som innebar att kungen blev vald i trakterna av Uppsala i Uppland för att sedan rida sin Eriksgata ner till Västergötland och sen vända tillbaka igen till Mälardalen. Men det märkliga är att även här så finner vi det att intresset för Småland, Öland och Gotland och Norrland i princip inte finns alls, utan verkar vara en uppgörelse mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. Det fanns hårda krav runt detta Uppsala öd. Det fick inte säljas, bytas bort eller avyttras på annat sätt. Det här skulle kungen använda och ingen annan och skulle finnas för all framtid. Men på något sätt så lyckades i varje fall den sverkerska kungaätten få till det på ett sådant sätt att man kunde liksom låna ut gudhem till nunnorna när de skulle bygga sin klosterverksamhet. Då ägdes det fortfarande av kungen, men de fick ta hand om det. Och den sverkerska ätten tycks ha gjort flera sådana här undantag som till slut medförde att alla Uppsala öd försvann på olika sätt ur den kungliga förvaltningen. Den sverkerska ätten var måna om detta, för de ville reformera Sverige och göra om det efter de mallar och modeller som fanns ute i Europa på annat håll. Den svenska organisationen innan dess kan vi kalla för ett rike, men efter dess, framför allt efter Birger Jarl och Magnus Ladulås, så blev Sverige en stat med en helt annan ordning. I en stat så finns en given hierarki där kungen och biskoparna bestämmer, och man har riksråd och andra som hjälper till att fatta beslut, men som i själva verket inte har så mycket att säga till om. I ett rike däremot, som det var tidigare, så var det en folkförsamling bestående av jordägarna, som i sig kanske bara utgjorde omkring 10% av befolkningen. Det var de som fattade beslut tillsammans med kungen, och kungen skulle sedan verkställa de besluten som folkförsamlingen hade kommit fram till. På så vis var kungen beroende av folkförsamlingens beslut, för han ingick bara där som en del, som vem som helst i övrigt, även om vi kan kalla honom för ordförande i folkförsamlingen. I en stat däremot så försvann folkförsamlingarna helt och ersattes av ett riksråd där några av de främsta personerna i landet fick ingå. Detta stärkte kungens makt ännu mycket mer än tidigare. Och det är också härigenom som vi får de starka, mer eller mindre enväldiga kungarna i Sverige. Från Birger Jarl och Magnus Ladulås och framåt så kan vi se någonting helt annat än det som fanns före. De tidigare kungarna som Olof Skötkonung och många andra kunde också vara kraftfulla i sin egenskap som överbefälhavare, men de styrde inte landet och kunde inte kontrollera någonting. Vi kan se stora likheter mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. I båda landsdelarna så finns det ganska gott om kungshögar som försöker antyda att det fanns mycket framstående personer i just dessa delar av landet. Men sådana kungshögar finns det knappt alls någonting av i andra landskap. Östergötland tycks bara ha en enda, och i Småland så finns det inte någon. Så när vi pratar om rikedom och makt så verkar Västergötland och Mälardalen ha varit någorlunda jämlika. Men i andra situationer så kan de vara varandras motsatser. Vi kan till exempel se hur det gick till med skatterna under medeltidens början. Där var det två helt olika system som var rådande i landet. Runt Mälaren så fanns det faktiskt inga skatter alls förrän efter slaget i Sparsäter 1247, när bönderna sägs ha förlorat sina friheter. Den friheten bestod i att man istället för att betala skatt hade en krigsflotta, en ledungsflotta, bestående av 220 skepp eller kanske rent av ännu fler med 6600 man som fanns till kungens ständiga förfogande i krig och i försvar. Så många skepp och så mycket manskap kunde man bara få fram genom att organisera landskapen Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland. Man delade in de här landskapen i särskilda bygder med givna fasta gränser. Varje bygd kallades för hund och ett hund skulle stå för 120 krigare och även roddare såklart då, men också fyra skepp. Och tillsammans så kunde man på så vis få närmare 7000 krigare och över 200 skepp. Den här välordnade organisationen i Mälardalen, den är ungefär en 2000 år gammal eller rent av ännu mycket äldre. Och den är så finurligt uppbyggd att de klarar sig alldeles själv. De behöver ingen kung som leder och kontrollerar, utan det här gör man för att kunna försvara sig gemensamt. Det är en försvarsallians. Även om Västergötland hade någonting liknande i form av härader som även i sin tur tycks ha haft en föregångare i syftet då att organisera framtagandet av fotsoldater och ryttare istället för en flotta som var naturlig runt Mälaren, så infördes ganska tidigt stående skatter på de människorna som bodde i den här delen av landet. Och de skatterna skulle då användas för landets utgifter som i hög grad handlade om försvar. Det är på så vis som den sverkiska kungaätten kommer in i bilden och vill omforma det hela ganska radikalt. De vill bara ha stående skatter. De vill ta bort ledungsflottan, de vill ta bort Uppsala öd och göra om det efter en fransk modell eller andra länder som hade liknande styre.